Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En podcast från Aftonbladet.
Allsvenska podden, avsnitt 8. Vi går direkt på gårdagens match mellan Djurgården och Malmö FF. Det får man säga var en oväntad utveckling. Framförallt var det kanske inte så jätteoväntat med tanke på Malmö FFs extremt svaga startelva. Vem hade trott att Romain Gall skulle starta på topp? Om någon hade sagt det till dig, Lin, vad hade du förra säsongen, vad hade du tänkt då?
Ja, ungefär att det var lika orimligt som att du skulle byta från Expressen till oss.
Exakt! Ungefär så.
Men du har ju lite mer erfarenhet från allsvenskan. När såg du en så skadedrabbad trupp som Malmö FF har?
Nej, men det var länge sedan. Jag kan inte komma på att man har typ 13-14 man borta. Var det exakt 13 eller 14, jag kommer ihåg, men det var något sånt i alla fall. Och det var ju, alltså Milos Milojevic ville ju efteråt inte liksom, han var väldigt bra där tyckte jag efteråt. Han ville liksom inte förklara bort det. Han menar på att det inte är ett reservlag. Han menar på att Romain Gall har gjort 16 år i allsvenskan. Martin Olsson är rutinerad. Men när man ser Erik Larsson som mittback liksom, det är väl Malmös ändå sjätte var som mittback, om man ska räkna Martin Olsson också, som också kan spela mittback. Så att jag skulle vilja säga att det var väl ett C-lag som Djurgården mötte. Och jag pratade med en väldigt, jag har en kompis som är väldigt engagerad Malmö-supporter som var där, och han bara, hur kan de fira så här mycket? De möter ju ett C-lag, det är inte ens en match. Riktigt så var det väl inte. Men det är ändå så här, Malmö har ju ändå, tycker jag, alltså spelarmaterial för att de ska kunna stå upp bättre mot Djurgården än 4-0. Och att de börjar så här dåligt. Och att det som är frågetecknet för mig, där hur kan de ha så mycket skador? Det är det som är, vad gör de för att det ska vara så här? Är det för att de tränar fel, eller är det att de är ålderstigen trupp, att Milo kör för hårt med dem? Men liksom, det är ju det som är det stora bekymret, snarare än att de förlorar med 4-0 är ju förnedrande för dem. Liksom, men det är skadande, för det kommer ju väldigt många viktiga matcher, framförallt cupfinalen.
Och att de som är skadade också är lite äldre.
Ja, precis.
Det gör ju också rehabiliteringssidan mycket, mycket längre. Mm. Sen ville väl Milos få in att det var någon form av virus också som gick i truppen. Så det var inte bara muskelskador.
Nej.
Men när Axén pratade om detta för några matcher sedan, när det redan var skadad till Malmö, så var han ju väldigt övertygad om att det var, alltså, tränarstabens fel. Sen är det svårt att se hur Milos ska kunna ha tränat de här stjärnorna fel under den korta tiden. Som
nej, det håller jag. Nej, exakt.
Så att jag köper inte det helt. Det är klart att det kan.
Och varför skulle han göra det? Liksom, då ser han väl det och får väl anpassa träningen efter det. I så fall känns det som.
Ja, exakt, exakt. Sen absolut att Malmö satt ut ett extremt reservbetonat lag. Men det var ju ändå bra spelare i den startelvan också. Och många av de spelarna som hade gått in i startelvan i vilken annan allsvensk klubb som helst. Mm. Sen stod de ju upp. Man får väl ändå säga att det fanns någon form av mentalitet som höll åtminstone i en kvart i Malmö. Och sen blev det liksom för jobbigt. Och det var med som att Magnus Eriksson, det var ju första gången som han verkligen var tillbaka på den nivån som vi såg innan han fick sin hjärnskakning mot Malmö FF. Så det är lite som att cirkeln blev sliten i den här matchen. Och kanske att det var den, jag vet inte, den kicken han behövde för att komma upp i nivå igen. För att nu var det ju gamla Magnus Eriksson som vi såg, och det kändes också i intervjuerna efteråt att han sken på ett helt annat sätt. Så jag tror att han, alltså dels så tror jag att sviterna från hjärnskakning satt kvar mycket längre än vad som ville erkännas till oss i media. Men och att han kanske, jag vet inte, att självförtroende kanske fick sig en törn när man inte riktigt kan gå in i närkampen så som man har velat innan. Och att han behövde se Martin Olsson där på andra sidan för att på något sätt få igång den här riktiga hungern som han hade igen.
Men det var ju några dueller. Han var ju påhugg på Felix Beijmo där ganska direkt. Och sen så var det ju en hyfsat liksom duell med Martin Olsson där, men det var ju inte det här riktiga hetset som
nej, men det blir inte heller en frispark där, för nej, att Mange exakt. Är ju så pass erfaren så han vet ju också hur han ska hantera det. Och sen alltså smekte fram bollar till två mål var ju, nej det var väldigt kul att se att han var tillbaka.
Mm. Sen måste man säga också att Malmö ligger under med 2-0 i paus, sen har de ju ett bra läge att göra 2-1. Gör de 2-1 där så kan det nog kanske bli lite annorlunda. Jag säger inte att Malmö hade vunnit eller sådär, men de hade ändå kunnat gjort lite mer match av det.
Och Beijmo kämpade verkligen in i sista.
Ja, verkligen. Men om man ska ta en grej, så var det ju väldigt viktig seger för Djurgården. Hade de torskat där, då hade nog drevet börjat gå mot Thomas Lagerlöf och Kim Bergsa. Inte för att de skulle få sparken och sådär, men jag tror att många supporter hade varit missnöjda med den starten. Och sen har de Kalmar borta, Varberg hemma nästa. Det är inte jättelätt att åka till Kalmar och spela borta mot dem på naturgräs för Djurgården. Så det var nog jätteviktigt. Dels att de vann och det sättet de gjorde det på. Har man sett Djurgården den här säsongen så vet man att de har ju haft skapat otroligt mycket chanser, ändå kanske inte fått ut. De har nog varit värd mer poäng tycker jag än vad de har fått, vad de har fått ut.
Och jag hade Findell satt hälften av sina chanser för att de har legat rätt så mycket högt
ja,
i tabellen.
Ja, exakt. Och de har ju skapat väldigt många chanser och nu fick de ut igen och det var jätteviktigt tror jag. Det var liksom en mer lättnad tror jag, en glädje för ja, att träna paret.
Men det blev ju väldigt speciellt för Djurgården när man förlorade mot Mjällby på bortaplan så tidigt, för att det är ju oacceptabelt i ett lag som Djurgården. Och jag kommer ihåg att jag pratade med Hjalmar Ekdal, för sen vann de matchen efteråt mot Norrköping. Mm. Och även ifall det då bara var typ omgång 3 kanske, så pratade Hjalmar redan då om att de kände sig pressade och att de var tvungna att vinna den matchen. Så att det har ju varit en sån säsongstart för Djurgården. Nu vinner man den här och det blir ja, men ett liten andningspaus i alla fall. Sen att möta Kalmar borta och så kanske man tänker lite på den här Mjällby-förlusten som man hade. Det är ju ja, det är tuffa matcher för Djurgården fortfarande.
Apropå Hjalmar Ekdal då, Nations League-truppen tas ut imorgon onsdag. Kan han vara med tror du?
Ja, alltså vi har ju resonerat här. Det finns ju inte jättemycket spännande saker i den här Nations League-truppen, det ska vi väl erkänna. Så att om Hjalmar Ekdal då ska få spela med Bossan i landslaget, så är väl detta en gyllene chans, speciellt då när, ja, vad vi kanske tror att Danielsson kommer bli en ny djurgårdare, så kanske en annan djurgårdare kan få chansen nu när han har tackat nej. Men liksom lite på hur det är.
De har ju
skadeläget där.
Givna är ju Vigge.
Ja.
Joakim Nilsson.
Ja.
Och Hellander är skadad.
Karl Starfelt
given. Ja. Där har du tre som är givna. Sen har ju alltid Milosevic gått före Hjalmar Ekdal i Janne Anderssons ögon.
Det tror jag han gör nu också.
Ja, men då är det ju fyra. Då blir det ju ingen Hjalmar. Jag tror inte att det är fem mittbackare. Eller det är i och för sig fyra matcher.
Mm.
Ja, det är de på gränsen då.
Janne kan testa 4-3-3. Hjalmar är bra på att lyfta fram. Gjorde mål nu.
Exakt.
Janne gillar när backarna följer med upp så gott det går.
Det man ska säga är att Hjalmar har ju haft, han har ju kanske större chans att komma med nu då, med tanke på att Danielsson har varit skadad. Men samtidigt vore det riktigt konstigt eftersom det här är kanske hans sämsta säsong. Där han kanske blir lite synad när inte Jakob Une Larsson, han har haft Jakob Une Larsson bredvid sig. Han har inte varit klapphus, eller han har varit liksom helt okej, men inte lika bra som han var förra året tycker jag. Så att det blir spännande. I alla fall några saker att se fram emot.
Men du, innan vi lämnar Malmö, vad tror du? Milos sitter säkert? Eller?
Senast, ja, herregud.
Senast tror jag. Malmö förlorade 2 matcher på raken så fick ju Magnus Persson prata om här innan.
Ja, men, exakt.
Men,
då,
ja.
Hade han tagit SM-guld säsongen innan också? Magnus Persson, va? Så att men jag tror ju att med den här värvningen av Milos så har de liksom investerat en del trovärdighet i honom. Jag tror de ser väl också, alltså om man tänker det rent i allsvenska, så är det ju ingen klubb som skulle klara att ha 13 skador liksom. Framförallt inte på så många bra spelare. Ser man utomlands kanske, jag tror inte ens Real Madrid skulle klara att göra det bra mot en lag med så många skador, så jag tror de kommer att överseende med det. Däremot så är det ju att det blir en uppförsbacke nu med tanke på den här vårresultaten, och blir det inte SM-guld Då är det såklart, men jag tror att han sitter ju jättesäkert än så länge. Det är liksom inget problem så. Däremot så tror jag att det kan bli liksom, det blir jobbigare med tanke på att de halkar efter.
Ja, och det är ju jättetråkigt för de spelarna som är skadade och för hela Malmö FF. Men det blir ju en väldigt fin nerv i Allsvenskan när de inte drar ifrån.
Nej, så blir det. Men sen är det så här också, nu kommer en cupfinal här. Nästa vecka vinner de den, så är det liksom guld och gröna skogar igen. Det var lite som en lustig så att ena dagen i Allsvenskan, det är det som är skärmen med Allsvenskan. Ena veckan är det kris, andra är det liksom, då är lagen hur bra som helst. Så att det är väl skärmen med det. Du, innan vi går vidare till nästa match, ett annat superderby, så var ju du, har ju du varit iväg på en resa igen.
Ja.
Du och en viss Erik Niva. Mm-hmm. Du, jag var mest, jag satt ju, dels så hoppades jag på faktiskt att ni skulle fått åka ner till Odense. Att de skulle
röstade du på det?
Ja, jag röstade på Björn Westerström. Det hade jag velat sett er två med Björn Westerström och Andreas Alm också som är där. Det hade varit grymt. Det blev ju inte så, men det blev ju en annan jätterolig grej med Simon Tibbling. Berätta om det här mötet.
Jag hoppas inte heller att Björn såg den omröstningen, för det var inte många procent som kliade Björn i skägget.
Vad konstigt, tycker jag i alla fall.
Ja, men det är one day you're in, one day you're out.
Ja, så är det.
Ja, det var ju supermysigt att få träffa Tibbling och hans flickvän.
Hur gick det till när ni var ringde där hans flickvän först och fick tag på honom på något vis? Eller hur?
Ja, vi fick ju några nummer inskickade. Det är inte så att Niva har ju inte ett dåligt kontaktnät om han lägger ut någonting på Twitter eller på
Instagram. Nej, precis. Då tar det spin.
Ja, exakt. Och det finns väl också människor som gärna vill imponera på honom.
Det kan
så
jag
att,
tänka
så att, ja, men det ramlade in nummer.
Ja.
Och sen så ringde Niva till hans otroligt härliga flickvän och Simon Tibbling är ju då föga förvånad en av de spelarna som har flygplansläge på när han tränar.
Okej.
Så att det var ju total radioskugga. Ja. Så när han slog på den mobiltelefonen efter att han liksom hade varit eftersökt på Aftonbladets första sida i flashar och via Erik Nivas Instagram och Twitter, så var det rätt så många meddelanden som slogs emot honom där.
Det var fullt tryck i Tibblings iPhone.
Ja. Och sen så fick han ju då en revansch på det här fotbollsquizet som han förlorade 2017. Och det var supertrevligt. Han var ju på ett strålande humör. Jag var jätteimponerad att man bara släpper in oss i liksom lägenheten på det sättet. Ja. Och sen pratade vi lite om Djurgården med honom. Vad han har för relation med Bosse, och då berättade han att han var på Bosses sommarställe i somras senast, och då slog det mig om Bosse liksom har ett schema över hur de här ex-djurgårdarna får komma hem på honom på sommaren.
Ja.
Eller om det är öppet hus.
Ja, det är nog öppet hus där, tror jag.
Hela tiden?
Ja, det tror jag.
Nej, det är
de har ju väldigt många get-togethers där ute med laget också när de ska ha lagsammanhållning. Då åker de ut i hans landställe och så fiskar dem och sådär.
Men summa summarum, det var väldigt trevligt att träffa Simon Tibbling och vi var ju även i Mechelen där det var Gustav
Engvall och Kerim Rapti.
Exakt, det var ju något jag verkligen kan rekommendera. Otrolig fotbollsstad, otrolig stad.
Simon Tibbling är för övrigt den enda, tror jag, om jag har räknat helt rätt, ur guldgenerationen 2015 som inte har fått chansen i A-landslaget. Alla andra har fått det, det är helt sjukt.
Sa
någonting om det?
Nej, vi nämnde inte det. Om han inte hade släppt in oss, då hade vi
tryckt mer på det.
men nu gjorde vi inte det.
Nej. Derbyt då, Hammarby AIK får vi säga. Det var årets bästa match hittills, tycker jag. 3-3. Det var visserligen kanske två tveksamma domslut. AIK skulle väl inte haft en straff där när de tog, när det blev hans.
Nej, jag vet inte vad han skulle gjort annorlunda.
Nej, precis. Och sen så skulle ju Gustav Ludvigssons mål bli bortdömt också. Men det är liksom offside. Det var ju på millimetern, så det är svårt att se. Men det jag slogs av, förutom en fantastisk match, det var ju de här subtila hånen från Hammarbys dels speaker som presenterade som ett länsderby mellan AIK och Hammarby. Och sen så när Hammarby skrev matchrapport, så skrev de "när AIK kom till Stockholm". Det var så här subtila hån mot en konkurrent.
Ja, men vad säger då myste du uppe på läktaren.
Ja, det var ju faktiskt lite roligt. Men du, vad säger vi om matchen i övrigt då? Jag imponerades ju dels av Mohamed Jihaz som skruvade in en frispark och var väldigt bra. Tyckte han var nästan bäst på plan tillsammans med Nahir Besara. Som ser ju helt strålande ut och han fortsätter ju bara. Man tänkte ju så här, ja, men när ska det sluta för Besara, den här formtoppen som han har, men den verkar hålla i sig väldigt länge och väldigt viktig för Hammarby.
Otrolig värvning.
Ja.
Jag tror att man tänkte att det här kommer liksom bli en stabil spelare som verkligen kommer vara viktig och vara liksom en balansspelare, men det ansvaret han har tagit och att han presterar match efter match efter match. Mm. Också det ansvaret han tar efter matcherna, liksom det är han som tar de långa intervjuerna. Han gav ju även bort både en straff och då en frispark. Frisparken blev ju lyckad, straffen.
Men straffen var lite mindre lyckad, va?
Lite mindre, men där sa ju Janosevic att han hade gjort sin läxa när det kom till Bojanic. Han kunde läsa hans kroppsspråk bra, så han var helt säker på att han skulle ta den straffen. Sen var det ingen bra straff heller.
Nej, och sen är det ju, man får ju göra som Chifuentes gjorde också, berömma modet av om Darijan Bojanic och gå in och ta en straff när man missat två innan. Men nu tar han väl ingen, va? Tre raka missar det, då är man out. Det är inte som i landslaget med Andersson som har en straff miss sen är ute.
Det är rimligt ju.
Ja, det
tycker jag också. Ett stavfel här om man är ute.
Då hade man varit ute för länge sedan.
Men du, innan matchen ens han börja så kom det ju att Astrid Selmani skulle börja på bänken.
Ja, exakt.
Och det var ju, ja det var väl ingenting, alltså även om han har gått mållös nu så trodde man att han skulle börja på bänken. Men sen förstod man ju efteråt att ja, han och Matti drar ju inte jämnt.
Nej, det känns inte så. Han var väl ganska öppen med det, att jag är en sån som säger vad jag tycker och tänker. Och det kanske inte alltid är till min fördel. Han var ju öppen med och sa liksom att vi drar inte alltid jämnt. Mm. Och sådär. Så att det kändes ju inte bra där. Och sen, jag hade nog, om jag hade varit Assis Selmani och startat varje match, fått sånt förtroende i 8 matcher och inte gjort ett enda mål som anfallare, då hade jag nog kanske legat lite lägre. Men som den gode Selmani, han är ingen som inte känt för att ligga lågt, och det är ju inte hans karaktär heller, så han kör ju sitt race bara.
Sen, känns som det skulle ha hänt någonting där i Kalmar-matchen, för att när jag frågade honom hur länge han hade vetat att han inte skulle starta, så han, jag vet att det är väldigt länge. Ja. Jag är glad att jag ens fick sitta på bänken.
Mm.
Så att jag är inte säker på att det var någonting på någon träning heller. Det kan vara att han gjorde en sana och vädrade missnöje under matchen.
Ja, exakt. Men man får ju säga att han har ju fått lite också, om man ska försvara honom, så har jag fått ta, alltså hans mål skytte, så har han fått ta ett väldigt stort defensivt ansvar i det här liksom spelsystemet. Han springer ju som en gnu, tänkte jag säga, i och offrar sig defensivt, och det är inte där hans kvalitet ligger egentligen. Han skulle ligga som liksom mer offensivt lagd på topp liksom centralt. Sen går det liksom inte, han har ju fått alla chanser i världen, och det går liksom inte att skylla ifrån sig att han inte gjort ett enda mål. Så att, nej, men det kommer det bli. Nu är ju Travalli tillbaka snart också, så att det kommer bli och de söker ju en nia, så jag vet inte. Men ska de, alltså det blir svårt i sommar också. Ja, ska de sälja han om man inte har gjort så jättemånga mål? Kommer inte få, det tror inte jag heller. Jag tror han kommer stanna och köra vidare liksom, och gnugga vidare.
Han är ju viktig för
Absolut, så är det. En annan sak som vi bör ta upp är också Bartosz Gyelak, allsvenska derbyfacit som chefstränare för AIK. 6 segrar, 1 oavgjord, 1 förlust, målskillnad 15-5. Det imponerar.
Ja, det är det verkligen. Även AIKs facit med 87 matcher utan förlust när man har tagit ledningen med 1-0.
Exakt, det är viktigt att säga också, att man har tagit ledningen med 1-0.
Det är också imponerande.
Ja,
men faktiskt. Vilket av lagen var du mest imponerad av på derbyt?
Men jag vet inte, det är väl ganska, jag menar AIK ändå, att de inte, när de tar ledningen och sen vänder Hammarby, då tänker man så här att nu kommer det bara gå, men sen kommer de här, jobbar de sen ändå in i matchen igen. Det känns ju som att det imponerar. Sen är det ju ändå de här individuella kvaliteterna från Besara och Jaha som jag tar med mig.
Nabbe
och,
då?
Ja, Nabbe också såklart, som nu visar att han levererar och är liksom den spelare som han var förra året, fast kanske
inte
hela.
Har han nått sin topp nu, om man tänker att han ändå har fått,
enligt han
finns, varit skadefri, men han har åtminstone inte haft sådana grova skador som han har haft.
Nej, precis. Men enligt han finns det nog alltid lite mer att ta av, men det är väl så här vi ska se honom liksom, tror jag. Så att, men det var mycket underhållande, och sen måste vi återigen hylla det här tifogrupperna. Det var ju ett jättefint tifo från AIK, men jag får ändå säga att Hammarbys tifo, som påminner lite grann om AIKs Smoking Lead tifo där, var bäst med massa spelare. Skymtade förbi Paulinho, Ögmundur Kristinsson, Dede var väl med också där, och på ett hörn och Padibba. Mm-hmm. Så att det var jättefint.
Men du, vi gav ju Jordan Larsson väldigt låga betyg.
Ja.
Blir han bortplockad? Har han inte kommit in i det? Alltså,
nej, men han har ju varit väldigt viktig för AIKs spel. Just den här matchen så var ju helt osynlig, precis som Viljot Svedberg var. Men där tror jag liksom att både Hammarby och AIK identifiera vilka som liksom är de farligaste spelarna, en av de farligaste, och stängde ner Jordan helt, för han har ju varit så viktig i AIKs liksom omställningsspel och det här att de kan ligga på kontring och sådär, så att jag tror han hade extremt tufft, precis som Wille Svedberg hade. Men jag har ju svårt att se att han ska liksom knäckas av det här och få någon form av formdipp nu, men det är klart att han sa ju efter matchen också att han hade det tufft liksom.
Mm.
Och det syntes ju att Hammarby hade gått in för liksom att stänga Jordans ytor.
Ska vi säga någonting om gräshånet eller ska vi lämna det och gå vidare?
Ja, men får ändå ge sått att det var jäkligt bra gräshån ändå. Det, nu tycker jag det är så här i mixade zoner. Precis som att den här domardebatten blir jättetröttsam när man ser på sociala medier att det är sågning av domare. Vissa gånger befogade, vissa gånger kanske inte lika befogade. Så är den här konstgräsdebatten också väldigt tröttsam. Men man får ändå ge Sotiris Papagiannopoulos i AIK att det var ett subtilt och fint tån där. Dels så var han och Milosevic starkt kritiska mot gräset i mixadisonen.
Jag och Sebastian Larsson hade ju förberett sitt svar till mig.
Ja.
Alltså jag behövde ju inte ens, vi tog ju honom direkt på planen.
Vi kan lyssna vad Sebastian Larsson sa.
Larsson, hur känns det efter SU-signalen?
Okej. Man vill ju alltid vinna de här matcherna, men vi ligger under två gånger och det är klart, vi kvitterar relativt sent, så att en tuff vecka, tredje matchen, tuffa motståndare, borta plan på, jag vet inte vad det här är, så vi får väl ta med oss en poäng och jobba vidare.
Vad säger du om underlaget?
Jag vet inte, det är så här gammal dörrmatta man hade kanske när jag föddes 85 som, men inte att jag skyller på det, men det är tråkigt att spela fotboll på sånt.
Du tar oss igenom matchen, det hände väldigt mycket.
Ja, det gör det. Vi tar ledningen. Spelar dålig fotboll offensivt men är väldigt kompakta och de hotar oss inte. Sen har jag varit tillsagd och frågat ett tydligt offside-mål, kvittering. Frisparksmål, så är det ju tufft sen. Sen har de en straff, missar. Vi får straff, 2-2. Frispark igen, 3-2 och sen 3-3, så en svängig match.
Vad säger du om offside-målet?
Ja, offside är offside liksom, på en fast situation. Det är ingen som gör något med flit, men det är klart att det... Och sen åker vi på ett till kort därefter. Vad ska jag säga? Det är ingen som gör något med flit, men offside på en fast... Jag vänder, det borde vara det lättaste sen.
Känns 3-3 som ett värdigt resultat?
Jag vet inte. Hammarby har ledningen två gånger. De kommer säkert tycka att de borde ha vunnit matchen. Liksom. Men som sagt, det känns som... Så länge vi har 1-0 så kontrollerar vi det väldigt bra. Och har ju bättre lägen att göra 2-0. Men ja, vi har konstig match, svängig match. Så vi får ta 3-3 och jobba vidare.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, det var ju bra att både han och jag kunde hålla oss där.
Ja, exakt. Nej, men Sotte gjorde ju det här att han gick ut på Instastory sen och la ut Bauhaus konstgräs till reapris 39 spänn eller vad det var. Mm. Det var lite roligt faktiskt. Mm. Men nej, men alltså det är ju jättekonstigt både på Friends Arena och på Tele2, de liksom som har kostat miljarder att bygga, tänkte jag säga, så klarar de inte av att få liksom gräsmattan, även om det är konstgräs och även det är naturgräs. Det är ju under all kritik. Och det måste ju vara liksom trist för spelarna också. Mohamed Jihad sa ju det i mixade zonen. Ja, men ska AIK behöver inte klaga. De kom hit och spelade på det här en gång. Vi får liksom dras med skiten i varje träning.
Mm. Så att, imitationen 1+.
Nej, men det var ju inte hans imitation alls. Det var ju bara
att, ja, men mål går att göra, ja, det i alla fall. 4-0 exakt. Igår och 3-3 i
derbyt. Ja, precis. Det får vi se det positiva. Att det är väldigt mycket mål. En annan match som var extremt viktig för båda lagen var den mellan Degerfors och Helsingborgs IF. Slutade 2-1. Abdou Saidi gjorde mål igen. Det här är ett av hans lättare. Han gjorde 2-0. Framför en tysk klubb från Zweite Bundesliga som har varit och scoutat honom. Och där får man ju säga att Degerfors har ju vaknat till liv nu. Och det var väl lite väntat också att de skulle få en boost av vändningen mot Sundsvall. Eller vad säger du?
Ja, det får man ju. Annars hade det varit riktigt tungt om man skulle få med sig riktigt mycket energi från den vändningen. Det är väl kul att Degerfors är tillbaka. Det kändes ju som att det var så himla mörkt både för dem och för Sundsvall. Sundsvall, det kommer vi ju till.
Ja, precis. Men jag menar på att Degerfors har ju ett spelarmaterial, spelare för spelare, som jag tycker inte ska ligga där nere i botten. Alltså, de ska vara ett hyfsat stabilt nedre mittenlag, om man säger så, med tanke på spelarmaterialet och sådär. Men du får väl se nu om de kan fortsätta det här. Däremot är det ju en jätteviktig seger mot en bottenkonkurrent Helsingborg, som det kommer börja
kommer
pyra i nu. Ja, Jörgen Lennartsson har varit ifrågasatt tidigare. Var ju på vippen och inte ta upp dem till allsvenskan, gjorde det, så det är klart att han har ett ganska stort mandat i klubben också. Han Granqvist har ju haft,
han
är
också
spelare,
väldigt erfaren, så när det kommer knorra eller gnissla så han vet hur det ska hanteras.
Och jag tror ingen klubb gör någonting innan sommaruppehållet. Alltså om de ska göra någonting så kommer de göra spela sista matchen, ta sommaruppehållet, ta några veckor och tänka, sen göra någonting. Och det är såklart att de kanske, om de funderar på det, så börjar de påbörja processen nu och kolla med någon tränare och sådär. Men jag tror inte det kommer hända någonting än. Sen är det ju en ekonomisk fråga också att sparka tränare. Jag tror Sundsvall, ja, vi kommer till det också, men de har väl inte så jättemycket pengar och de ska skaffa en ny tränare utifrån, blir det dyrt och sådär. Men vi kan konstatera i alla fall att Helsingborg och Jörgen Lennartsson har det tufft. Degerfors har vaknat till liv, och vi ska faktiskt prata med Abdou Saidi som är med oss nu. Och där pratar han lite grann om vad vändningen mot GIF Sundsvall gav och förtroendet för tränarna. Vi lyssnar på vad han har att säga här. Då hälsar vi Abdou Saidi välkommen till Allsvenska podden. Degerfors vann ju igår och dagen efter match. Hur är läget med dig då?
Jo, först och främst tack så mycket. Och det känns riktigt bra idag.
Härligt. Du, berättar lite grann om segern senast.
Vi jobbade hårt för varandra, speciellt defensivt. Vi har haft problem med det. Och sen det offensiva kom efter det hårda jobbet som vi gjorde defensivt. Vi fick våra chanser, vi tog vara på det och det var så vi vann matchen.
Vad var er matchplan? Vad sa ni innan?
Först och främst att vi ska komma lite högre upp än vad vi gjorde mot Sundsvall, för vi var riktigt låga i överlag mot Sundsvall. Vi tänkte vi måste kunna pressa dem, och sen de första 15-20 fokusera på att inte släppa in mål och att vi ska göra mål istället, och vi lyckades med det. Jag tror vi gjorde mål efter 10 minuter, och efter det så ska vi kunna spela vårt spel, för vi har ändå kommit, vi kom med ett självförtroende.
Och du gjorde mål i 78 minuten, 2-0. Berätta om det målet.
Ja, det var ett enkelt mål. Men jag såg att Kalin sköt, och jag har alltid sagt till mig själv att jag ska alltid gå på retur oavsett vad. Och det gjorde jag, och jag var där på plats och gjorde ett enkelt mål. Alltså, det var inget svårt, det bara att skjuta in det.
Nej. Men vad säger du annars om din målform då? Delad trea, va? I allsvenska skytteligan.
Ja, det är riktigt sjukt. Det är inget jag trodde jag skulle göra i år, speciellt efter den tuffa starten. Men jag kan inte klaga, alltså, det är bara att fortsätta.
Vad känner du själv att du har utvecklat och under den här
säsongen? Djupledsspelet skulle jag nog säga. Det har utvecklats mest i. Snacket, pusha mina lagkamrater, det tycker jag också jag har utvecklats riktigt bra med. Förra året så kunde jag bara tappa det och börja skrika och vara negativ och såna grejer. Men jag har sagt till mig själv nu att det är viktigt att vara positiv och hjälpa lagkamraterna även när de gör fel. Och jag ska också komma ihåg att jag gör också fel. Så jag har utvecklats på de två bitarna. Och så jag har alltid haft det här att jag kan springa mycket och jobba hårt. Det har jag alltid haft. Så, ja.
Du, två får man säga otroligt viktiga segrar för er nu mot bottenkonkurrenterna här. Liksom, ta matchen mot Sundsvall igen, den kan man inte prata för mycket om. Vad, Vad betydde den vändningen och hur upplevde du den liksom?
Det är den sjukaste matchen jag har spelat i alla fall någonsin i min karriär. Att göra 3 mål på 10 minuter, alltså det är fantastiskt från hela laget. Alltså, det är, alltså alla som var där trodde matchen var död efter 2-0, men vi fortsatte, vi trodde på det och vi tänkte skitsamma, alltså vad fan kan hända? Vi bara körde och sen 3 mål. Och så kommer vi med ett självförtroende mot Helsingborg. Veckan innan Sundsvall, eller den träningsveckan mot Sundsvall, så hade vi ett bra träningspass. Nu innan Helsingborg hade vi alltså ett ännu bättre träningsvecka. Och det har bara blivit bättre och bättre, känns det som. Och jag hoppas vi kan fortsätta så här. Ta kanske, jag vet inte, alltså om vi spelar lika mot Varberg, jag är nöjd faktiskt, för de är tuffa där på sin hemmaplan.
Ja.
Och så någonting mot Malmö, och sen kan jag säga att vi har gjort det bra. Sen har vi uppehåll ju.
Ja.
Men vi får väl se.
Hur liksom har tankarna gått då? En tuff säsong, alltså startade med idel förluster. Hur har liksom förtroendet för tränarna varit, och liksom, vad har ni sagt själva inom gruppen?
Nej, alltså vi spelare har aldrig sagt någonting om att vi vill byta tränare eller någonting.
Nej.
Vi har en spelargrupp, det är typ, alltså vi snackar typ nästan en gång på 3 veckor, och det är ingen som har sagt någonting om tränarna i alla fall. Alltså vi säger att det är vårat fel.
Mm.
Alltså när vi förlorar så här mot Elfsborg och släpper in sådana bajsmål, det är ju inte tränarnas fel. Det är inte vad jag tycker i alla fall. Jag tror inte heller någon annan tycker. Det är ju vi som gör misstagen. Det är inte de som spelar. Men det är ju bara folk runt om, alltså fansen och så, som säger ut med tränarna. Och det är klart det är så i fotbollen. Alltså, så fort det går dåligt för ett lag så säger man att ut tränarna.
Oh.
Men vi tror på våra tränare. Vi ska också komma ihåg. De tog upp Degerfors till Allsvenskan. Höll oss kvar. Och det är bara kolla nu, vi har 2 vinster. Det är ingen som säger till tränarna nu, eller?
Hur var reaktionerna varit efter vändningen mot Sundsvall och den här segern hemma, eller i Degerfors?
Ja, det har varit riktigt bra. Alltså, jag kan inte beskriva hur skönt det är. Idag vaknar jag och är riktigt glad, fast att jag inte kunde sova så bra. För det går inte att sova efter match. Mina ben är fortfarande igång. Men, men alltså, riktigt skönt. Nu sitter jag och njuter och kollar på film och softar bara.
Ja, härligt. Vad händer nu då fram till nästa match mot Varberg? Eller mot Varberg, precis.
Jo, Varberg på söndag.
Vad händer för det?
Ja, vi är lediga idag. Och så har vi en bra... Hoppas jag att vi kommer ha en bra träningsvecka. Vi har dubbelpass onsdag, sen ledig torsdag, sen fredag och lördag tränar vi och åker på lördag. Så jag hoppas vi har en ännu bättre träningsvecka än vad vi har gjort de andra gångerna. Och kör skit alltså.
Ja. Det har väl varit en del klubbar och kolla på dig, scouta på dig. Vad säger de liksom? Vet du om intresset för dig som varit här eller vad?
Jag vet ju att det finns klubbar som kollar på mig, men jag fokuserar inte på det, utan jag fokuserar på matcherna som vi har kvar. Det är ju min agent som får ta snacket om det, så att han känner att det är bra att göra det. Jag har sagt till honom bara att jag vill fokusera på min fotboll. Vi kan snacka efter uppehållet, men just nu vill jag bara fokusera på Degerfors.
Ja, men jättebra Abdo. Tack så jättemycket för att du gästade Allsvenska podden.
Tack för att jag fick vara med.
Ja, precis. En riktigt skön lira, och han var på glatt humör. Men han hade svårt att sova efter varje match. Det spritter i benen. Så att, ja, vi får väl se hur... Och 2 hårda träningspasker de har nu innan nästa match. Så att, men det var en trevlig bekantskap. Abdo Saidi.
Ni kunde prata i 6 minuter till.
Ja, det kändes så. Men om vi går vidare här då till den andra matchen, så var det ju IFK Norrköping, på tal om lag som har vaknat till liv, så gjorde de processen ganska kort med
5-1.
Ett krisande Giffarna. Vi har varit inne på det tidigare. Tränare Henrik Ånstrand, extremt ifrågasatt. Och här tror jag också att de börjar titta på lösningar. För att jag tror Sundsvall har inte råd att värva. Vad ska de göra? De kan liksom inte flytta upp någon egen tränare från egna leden. Det finns nästan ingen, så de måste ta någon utifrån. Det kommer bli dyrt. Samtidigt, de har så få poäng, 3 poäng på de här matcherna. Det är ju inte godkänt, och det här kan inte fortsätta. Så här tror jag också man kommer ta Även nu om de skulle börja vinna igen, vilket inget talar för, så tror jag att de kommer ta liksom sommaruppehållet här och eller några veckor i alla fall in på det och göra en rejäl utvärdering av tränarstaben och sen se.
Tror du att det skulle bli så här tufft för dem?
Ja, jag trodde inte att jag trodde nog inte så här tufft att de skulle bara stå på 3 poäng efter så här många matcher. Men när Linus Hallenius skadade sig så fattade man ju att det liksom det går ju inte. Alltså om man som Sundsvall ska klara sig kvar i allsvenskan som nykomling så måste man ha marginaler på sin sida. Då har man inte. Man fick Linus Hallenius, lagkaptenen, skadad. Och liksom en stor symbol för hela klubben. Man misslyckades med värvningarna som kom hit sent. Och jag menar både Ronaldo Damus, Joe Corona och Forrest Lasso. Lasso skadade sig också och har inte rosat marknaden. Alltså den måste ju ha liksom lite stolpe in när man går upp, att dels att man kanske lyckas med någon värvning, dels att man får ha truppen skadefri och sådär. Så att jag tror att det är mycket som går mot där upp och du får se. Jag har svårt att se om de ska vända på det, men
Rickard Norling har vänt på City IFK Norrköping.
Ja, det kan vara lugnt säga. Jakob Ortmark har blivit någon form av målskytt där i alla fall första matchen. Det kunde man, eller i alla fall senaste matchen, det kunde man inte tro. Men han har ju en riktigt bra värvning där och ja, men det här, det såg ju lite krampaktigt ut för Norrköping innan de här matcherna också, men de har fått
historiskt dålig start.
Verkligen, men det här behövde ju Rickard Norling också, som det har liksom pyrt en del kring, men nu har jag fått ihop det. Han har gått tillbaka lite till grunderna.
Ja.
Liksom inte lika stenhåll på det Atalanta man, vilket jag tror är bra.
Och inte lika lättläst då.
Nej, precis. Och sen så har de ju fått, alltså Ekpolo har varit jättebra, Totte Nyman, Ortmark och det som har krävt Levi har varit, börjat leverera igen, inte bara snack utan även poäng och mål och sådär. Så att ja, men alltså fortsätter de så här, de får till, för jag tror de kommer värva i sommar, får de till några spetsvärvningar i sommar, då kan de kanske vara med och slåss om en topp 5, topp 3 placering om marginalerna är med dem och att de måste få in minst 2 klassspelare.
Jag ska också ge beröm till dem att jag tycker att de hanterade den här tuffa starten på ett väldigt, väldigt bra sätt.
Ja, och väldigt ödmjukt sätt.
Väldigt ödmjukt sätt. Ja. Och sen har det ju varit tufft för dem med en sjuk lagkamrat och den här tuffa starten resultatmässigt också. Så att jag unnar dem att det har vänt.
Det är nog viktigt att ha en sån rutinerad tränare som Rickard Norling också som har varit med om allt från att åka ur med topptippade Brann.
Det krävs mycket för att han ska liksom kännas pressad.
Exakt, och det är nog väldigt viktigt att ha den grunden att stå på. Det har också hänt väldigt, väldigt mycket och fortsätter att vara turbulent i IFK Göteborg. Det har hänt en del i Häcken som vann mot Kalmar och som nu nosar på toppen. Och även Elfsborg som åkte dit helt oväntat mot Sirius. Och vem har bättre koll på västkustlagen än vår eminente kollega Mikael Wagner som vi ska ringa nu.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, då anropar med Mikael Wagner från Göteborg. Du, det har ju varit rätt hektiskt där nere på västkusten också. Och du var på plats på Häcken Kalmar, va?
Vad var
din bild av den matchen, 3-1 i Häcken och vad var snackisen efteråt?
Ja, alltså Häcken hade väl lite flyt i den matchen om man ska vara helt ärlig och neutral där. Kalmar som fick 1-0 efter 1,5 minut och sen hade 2-0 hängande i luften första halvtimman där Kalmar hade rätt bra grepp om matchen och hade de gjort ett 2-0-mål där Kalmar så är väl den klassiska känslan att då hade matchen varit stängd. Sen hade inte Kalmar lånat ut bollen till Häcken i fortsättningen. Men Häcken fick sitt 1-1 då. Micke Rygård, den här nya danske spelaren som jag gillar verkligen. Bra, verkligen bra värvning av Häcken. Och sen gjorde Jeremejeff 2-1 och 3-1 på straff som Blair Turgott ordnade i sitt första inhopp i Allsvenskan här nu för Häcken. Så att Häcken är effektivt. Häcken är riktigt bra och riktigt spetsigt. Men de var farligt ute i matchen mot Kalmar, trots allt. Det är ett bra tag.
Kan man dra någon slutsats av hur Törgott såg ut, eller vad tror du?
Han såg ruskigt vass ut, måste jag säga faktiskt. Okay. Bra speed, liksom involverad på ett par minuter bara. Först med det var ju inte ett friläge, det borde ju säga, beskriva det på fel sätt, eftersom han fixade det helt själv från mitt plan och drog iväg en jävla speed och avslut tätt utanför, och sen ett par minuter senare ta sig in i straffområdet, visa sin snabbhet, kvickhet och ordna straffen då som Jeremejeff gör 3-1 på. Så det var ett riktigt starkt inhopp av Törgott. Han kommer bli en förstärkning ytterligare offensivt för Häcken.
Kan det här vara en, man snackade om guldvärvningar tidigare för topplag som har vunnit. Sånt där. Mm. Häcken ska ha mycket till om de vinner guld, men en topp 3 eller topp 5 värvning kanske? Eller vad tror du?
Det skulle jag vilja påstå, att han spetsar eller även breddar då den redan väldigt bra offensiv uppställning som Häcken har. Sen, och jag antar att du liksom kommer fråga mig om det också med Jeremejeff, för det är ju självklara diskussionsämnet kanske Häcken. Lite grann tror jag ju ändå deras möjlighet att vara med topp 3 eller hänga med i den här konstiga allsvenskan som det är, där många av lagen slår varandra, hänga med ännu högre upp, hänger på hur länge Jeremejeff blir kvar i laget, därför att han tillför den spetskompetensen som Häcken behöver för att kunna vara ett topplag på alla sätt och vis. Så att Törgott är en pusselbit där, men där den absolut viktigaste pusselbiten är nog trots allt Alexander Jeremejeffs eventuella fortsättning och framtid i Häcken.
Och han har bytt agenter också till Marcus Rosenberg och Petter Andersson och Berang Safari. Det gör man väl för att få till en flytt, eller vad...
Ja, det får man ju. Jag hade faktiskt inte riktigt koll på det, så blev lite ställd själv när Jeremejeff berättade för mig efter matchen. Och det är uppenbarligen att det där samarbetet bygger på... Det är lätt för Alexander Jeremejeff själv att säga det nu när han sprutar in mål och allting går bra och han har bytt agenter. Det är ju en del i grejen att han vände hem till Häcken för att kunna vända ut i liksom proffslivet utomlands igen från en miljö där han vet att han funkar och där han med stor sannolikhet kommer göra en del mål och få ögonen på sig igen. Och då i kombination med att han har bytt agenter, och här i det här fallet då så finns det uppenbarligen ett samspel mellan Jeremejeff och strikern, anfallaren Marcus Rosenberg, som skickar klipp till honom efter matcherna med kommentarer och åsikter om hur Jeremejeff tar sig som anfallare. Och han får feedback från Berang Safari, liksom, hur han jobbar mot försvararna och hur han ska agera och vara som elitspelare, att kunna koppla av när det inte är matcher och slå på i högsta grad. Alla vi som har haft med Berang Safari att göra vet ju också att han framstår ju liksom som en gycklare och skojare emellanåt, men det var få spelare som var så extremt fokuserade när det väl blev match som Berang Safari. Så att han har nog tillfört en dimension ytterligare där då för Jeremejeff. Och så finns det ytterligare personer i den där agentverksamheten som jobbar med Jeremejeff. Och det är väl lätt att framhålla liksom sådana personer nu när det går så bra. Liksom. Sen är det ju en miljö i Häcken som gör att Jeremejeff funkar väldigt bra just nu också. Man ska inte, det går inte att peka bara på enstaka faktorer som är del i hans lyft liksom just nu. Nej.
Han har varit ute i en sväng, Dynamo Dresden, 2019-2020 var han där, 23 matcher, 4 mål. Sen var han i Twente en sväng ett år efter det, 9 matcher, 1 mål. Vad liksom skulle du se som lämpligt för han att gå nu? Han fyller trots allt 29 i oktober, så jag gissar att det kommer liksom inte stå storklubbar i kö för honom, men...
Nej, alltså vad jag hör lite grann från klubbhåll, och när man hör vilka scouter och klubbar som är på läktarna och kollar in, så snackas det ju liksom om de här ligorna som är utanför topp 5, de stora, och det verkar ju som en hel del av de här östeuropeiska ligorna som
Polen.
Polen, Tjeckien, Ungern liksom, som börjar kliva fram med ekonomiska erbjudanden liksom till allsvenska spelare.
Polen har vi sett Mikael Liszak och Jesper Karlström och som går väldigt bra där.
Och där har du väl en klockren värvning i så fall. Om jag hade varit klubbledare i Lech Poznan och tar för givet att kanske Bundesliga-klubbar eller vad det nu kan tänkas vara som rycker i Mikael Liszak igen efter hans dundersuccé i Polen. Ja, då har du väl en perfekt ersättare i Jeremejeff.
Eller så tar pågående Tjetjenis nya head coach Jens Gustafsson honom till sin Europa League. Där har vi kopplingen.
Där har du också en ytterligare. Så det finns. Men sen är ju frågan om Alexander Jeremejeff efter att ha spelat i klassisk östtyska Dresden tidigare, om han vill till den typen av liga. Inget illa sagt om Polen liksom, för det tillhör det förgångna, va?
Ja.
Det kanske är ett alternativ med MLS eller någon alltså asiatisk liga där det är både bra pengar, det är en upplevelse och det kanske är ett varmare klimat eller något liknande också som kan spela in i så fall. Men snackisen efter matchen, du frågade efter det förut där, Disco. Det måste ju ändå vara Kalmar FFs avbytarbänk. Rasmus Elm, 34 år.
Ja. Har han kvar, jag såg honom slå lite bollar här på inför matchuppvärmningen senast när jag var nere och mötte Hammarby. Då gick det ju bra, han såg ju ut att ha tillslaget kvar i alla fall.
Ja, alltså det blev ju gött kött efter matchen där, för jag frågade ju Henke Rydström på presskonferensen där, och det här älskar ju Rydström att prata om trots allt, även om han hävdar då att Rasmus Elm kommer att vara förbannad på honom efteråt, men Rydström sa ju att Elm är så bra helt enkelt, och han kör så mycket, är med så pass mycket på Kalmars träningar då, han är ju transition coach som Rydström kallar honom. Han ska ta hand om dem, slussa in de yngre då. Och att han är med så pass mycket på träningarna och kör själv, och att han dominerar på träningarna. Och jag frågar liksom Rydström då, hur många minuter klarar han i en allsvensk match? Han skulle dominera i en kvart. Han skulle göra det 30 minuter om vi är spelförande, enligt Rydström sen också då.
Ja.
Och Elm backar ju fullständigt från det och säger att blixten ska slå ner för att han ska hoppa in i någon match. Han är sist på alla listor och så vidare. Men trots allt, han är på bänken när de har många skador. Så att, då, det måste ju också innebära att då får han vara beredd att hoppa in i ett läge där det krävs också.
Ja, precis. Ja, det är muntra tongångar i Häcken, och de är på väg mot toppen nu får man ju säga. Men inte lika muntert i IFK Göteborg. Nu misslyckades de med att vinna igen hemma mot Varberg, trots ett ledningsmål, en match som de skulle vinna på förhand, sa Micke Stare. De har det här Tobias Sana caset hängande över sig fortfarande, och som inte har liksom kommit till en avslut. Där känns det ju liksom, jag vet inte om du har samma känsla, men det är väl bara en tidsfråga innan kontraktet lär brytas. Vad skulle det annars vara som liksom de håller på att förhandla om nu? Så, men eller finns det en väg tillbaka? Vad säger du?
Alltså det är väl självklart att det alltid finns en väg tillbaka, men den vägen tillbaka, den innehåller väl sannolikt både en ursäkt från Tobias Sana till Micke Stare kanske liksom inför laget, och att på något sätt någon form av ändrat beteende som vi vet, och vi har redan skrivit om det tillsammans med det skulle liksom det att det här var inte en enstaka händelse det som hände, utan det har varit under en längre tid olika saker som från Tobias då, utan att ta part åt det ena eller andra hållet, men att liksom den ursäkten och att den vägen skulle ligga vidöppen känns ju ganska osannolikt. Den blir bara mindre och mindre ju längre tid som går. Ja. Och det går ju inte att tolka den totala tystnaden från Tobias Sana eller någon av hans representanter på något annat sätt än att deras positioner är låsta. Att de är inte beredda att backa, utan nu är det som det är. Liksom. Tobias Sana tycker det han tycker, och Micke Stare eller framförallt då kanske Håkan Mild tycker något annat, att så här kan vi inte ha det i våran trupp, och då är murarna byggda mot varandra, och då precis så som du säger, jag tror bara att det är en tidsfråga innan det kommer ett besked om att, att kontraktet är brutet. Och trots allt det återstår två omgångar och sen är det ett sommaruppehåll. Han har mindre än 6 månader kvar på sitt kontrakt, Tobias Anna. Han kan förhandla med vilken klubb han vill. Så att, jag tror att det kommer ett besked rätt, rätt snart om att kontraktet är brutet och att, att de går vidare på olika håll helt enkelt.
Om vi går till Elfsborg då, så trodde man ju att, jag hade i alla fall känslan inför matchen borta mot Sirius, att Sirius skulle klappa ihop, att de skulle vara på väg ner mot botten. Så blev det ju inte, de vann ju med 2-0. Mycket överraskande tyckte jag. Kort bara, vad var din reflektion på Elfsborgs förlust?
Nu såg jag inte den här matchen, men alltså...
Det är för mycket alltså, upp och ner fortfarande känns det som.
Ja, exakt. Och liksom parallellen Elfsborg-Häcken finns ju där på något sätt. De är inte helt olika i spelstil och vad styrkorna ligger på ett snabbt konstgräs på hemmaplan. Och känslan var ju efter 9-1 var det väl på två matcher där för Elfsborg att nu är de på G. Men då blev det först en... reality check hemma mot Djurgården och sen nu den här lite överraskande förlusten mot Sirius. De får ju inte till det hela vägen och så de hade den här tunga förlusten mot Helsingborg dessförinnan också. Ondrejka bänkad, Frick står väl på ett mål totalt. De får inte till det och det är ojämnheten biter de ju i svansen just nu helt enkelt, för att det gäller ju att haka på i den här allsvenska toppen innan tåget går på något sätt, så att ja, de måste få till sin spets som de uppenbarligen har i den truppen, för att Elfsborg har en trupp som jag tycker ska vara med topp 5 i alla fall.
Ja, verkligen, det måste jag säga också. Du, vad händer härnäst för dig?
Elfsborg IFK Göteborg på söndag som blir ju intressant givetvis.
På alla sätt och vis.
Jag tror vi har snackat om det varenda poddavsnitt här nu.
Vilka
matcher det är hela tiden liksom, ja. Som avgör på något sätt var lagen ska ta vägen någonstans. Och det kommer vi att fortsätta att snacka om så länge Malmö inte springer iväg den här serien som de uppenbarligen
inte kommer göra. Det är de inte göra på ett bra tag, i alla fall inte på de nästa kommande 5 omgångarna.
Nej, och då har du Malmö-Häcken på söndag också dessutom då, som intressant test på olika sätt och vis.
Härligt! Vi tackar Micke Wagner för den rapporten från Västkusten. På återhörande!
Vi hörs!
Ja, precis. Vi får se där vad som händer med Sana. Alltså jag har ju, det är ju som vi har pratat om tidigare, alltså jag tror att han är i princip körd i klubben. Det är bara en tidsfråga innan han bryter kontraktet. Annars skulle de ha kommit fram till någonting nu. Jag kommer ihåg när det var med Andreas Alm här, när han hade fått sparken och vi skrev om det. Då var det så här en process med facket som var inblandad. Och det är väl kanske är något sånt nu.
Det är liksom ett personalärende.
Ja, precis. Det är personalärende. Så att man måste liksom lösa det så. Man måste göra det på rätt sätt och sådär. Det bästa hade varit att då kanske till och med titta på det nu och hitta någon klubb, någon annan klubb och någon lösning som det kan gå smidigt till. Så
liksom. Säger du. Han har varit också i den klubben så länge. Och han har ju alltid varit en temperamentspelare.
Ja, precis.
Och man borde... Jag vet inte, det är så att säga att man borde kunna hantera honom också för att han är så pass gammal nu med så att det inte
känns
något som ska slipas till.
Nej, så känns det. Men om vi går vidare då, det har ju hänt en del grejer på silly season-marknaden. Du avslöjade att Jens Gustafsson lämnade U21-landslaget efter en match och gick till Pogon Checheni. Du tar det rätt nu eller?
Ja.
Ja, härligt.
Säga.
Vad
i jakten på Simon Tibbling så nåddes jag av den här informationen.
Ja, exakt. Ja, men alltså det är ju jättemärkligt efter en match. Och där är det ju liksom, då får man säga att det är misslyckat av Svenska fotbollsförbundet. Man vill självklart ha de bästa tränarna, men att inte inse att Jens Gustafsson som har varit i Hajduk Split, som har varit i Manchester Norrköping, att inte inse att det finns en jättestor risk att han får ett elbund utomlands och tar det direkt. Det borde man ha kunnat skött bättre. Vad är din take på det här?
Precis som du säger, och sen är det svårt att veta vad Jens och förbundet har sagt till varandra innan. Alltså det känns inte som att förbundet heller tog det jättehårt, men det är ju,
men då är det
är ju ett nederlag såklart, och det kommer bli svårt att hitta vem ska ta U21-landslaget då. Hur ska man få in liksom en pride i att vara förbundskapten på det sättet som det var förr i tiden.
Ja, dels handlar det om att man måste kunna, alltså det, lönerna är vitt skilda, man måste kunna betala, måste säkert, om man vill göra det mer attraktivt måste man liksom börja betala mer. Det tror jag inte fotbollförbundet kommer göra.
Inte som U21.
Nej, inte som U21, och inte som att man har missat mästerskap nu heller i Qatar, som är, det är väl 70 miljoner och det är i. Men det jag tror man måste göra, det är att man måste se över tjänst. Man måste ha någon som brinner för att utveckla spelare och inte har den här liksom, jag säger inte, det är absolut inget fel, men det är alla svenska tränare som vill utomlands har ju det här drivet att man vill bli så bra som möjligt. Man måste hitta någon form av balans där man hittar personer som brinner för att utveckla spelare över tid i landslaget, och kanske inte de här mest namnkunniga och bästa tränarna, för de kommer försvinna så fort de hittar ett, eller så fort de får ett erbjudande utomlands. Så där tror jag man måste se över strategin hur man rekryterar U21-förbundskaptener. Andreas Pettersson till exempel tror jag hade varit den perfekta lösningen som U21-förbundskapten på lång sikt, men han har ju inte vilja vara liksom stått och frontar, utan han ville vara mer assisterande. Så jag tror att där har nu förbundet ett jobb att göra.
Men det är ändå någonting kul med att det blev en match.
Ja, det är faktiskt kul. Och att han hade
försökt. Förstår jag ju Jens med att han inte kunde tacka nej.
Nej, och det, så är det ju helt, så är det ju med.
Det blir intressant att se.
Ja, varenda svensk tränare. Och jag menar, Polen tror jag, kanske, eller många liksom underskattar som fotbollsland. Det är ju en väldigt hög klass på ligan, det är rika ägare, det är väldigt fina arenor om man har varit runt där. Den här Pogon Tjetjeni spelar ju i Europa, kvalar ju till Europa League. Så att det är ju bra klass på grejerna där i Polen, och framförallt är det ju mycket mer betalt.
Du, vad är det senaste med Mackan Danielsson?
Ja, Mackan Danielsson skrev jag här igår om att han kommer bryta med Dalian Prov. Han har bestämt sig för att han kommer inte spela där. Det är ju ett fullständigt kaos i den klubben. De har bytt ägare igen. Det är ingen som vet vem som är sportchef. Vad jag fattar som så får de inte tag på någon där. Liksom, han försöker precis som Sam Larsson få ut sina pengar. Sam Larsson gav ju upp och bara sa tack och hej. Liksom, gäller lite mer pengar med Mackan Danielsson. Men han kommer bli bossman i sommar, som jag fattar det. Kommer inte åka tillbaka till Dalian. Och då är ju frågan, vad händer då? Han hade ju bud, som jag fattar, som var Brentford lite intresserad för ett år sedan att värva honom. Men det var då det. Nu tror jag, jag skulle bli jätteförvånad om han inte skriver på för Djurgården. Jag har inga källor på att det blir så. Jag tror inte han vet. Liksom, det är inget som är klart när det gäller hans framtid heller. Men jag tror att han vill ha, jag tror han är väldigt luttrad över den här liksom perioden som har varit nu. Han har åkt fram och tillbaka mellan Kina. Och det är liksom 4 till 6 veckor i karantän dit, 4-6 veckor i karantän hem. Det har strulat med betalningen. Han får ingen betalt av alla de här pengarna. Jag tror det liksom, det bästa lösningen tror jag för han hade varit, skriv på 3 år med Djurgården. Känn tryggheten här i Stockholm. Och jag menar, det är inte så här att Bosse Andersson kommer stoppa honom om han får ett bra erbjudande utomlands igen. Det är bara att säga att, alltså, det kommer jag få gå
till. Allt vara välkommen.
Ja, men ja, precis, så är det ju. Så, och jag tror att det kommer bli så. Sen får vi se hur det utvecklas det här, men vi får återkomma i frågan.
Sen har vi ett stort mysterium enligt dig. Mohanad Jihas till Celtic.
Ja, alltså när det första ryktet kom så höjde jag på ögonbrynen, för jag tror liksom inte, alltså The Sun skrev att det var helt, att det var i princip klart, skotska The Sun, och de brukar ju ha rätt bra koll. Ja, men så ringde jag och kollade. Jesper Jansson tog dementera. Vi har inte hört någonting från Celtic.
Det gjorde han väl med när Mo skulle gå också. Alltså det
ja,
inte,
precis.
Jo, han är väl inte den sportchefen som ger.
Nej, absolut inte. Men det är ändå så här, vad skulle de förlora på att dementera att Jahas skulle vara på väg till Celtic? Alltså det är ju en sån spelare som är i den åldern som de vet kommer säljas. Och att intresset är liksom stort. Och sådär. Så att, då är det bättre att säga inga kommentarer eller vad som är bekräftat. Ja, Celtic har varit här, men nu var det liksom helt dött.
Och, men det kanske är en så pass stor affär. Det ska ändå vara 20-25 miljoner inblandat i det.
Ja, men vad menar du då?
Ja, att de inte vill säga någonting för att riskera Celtic upprör.
Absolut, nej, så kan det vara. Så kan det absolut
inte
vara.
Det är ju inte ett ovanligt.
Nej, rätt. Absolut inte. Absolut
men du
inte.
Tycker att det känns
Nej, jag tycker det känns fishy. Och att deras tränare då, Celtics tränare, sa att han visste inte vem Jahas var, att det stämde inte alls liksom. Så att vi får fortsätta och kolla där. Sen vet jag att de har ju sonderat trängen med en del andra vänsterbackar och kollat, för att de vet att han kan försvinna. Men sen om det är till Celtic eller inte, det får vi se.
Det blir spännande i alla fall. Jag frågade ju Micke Lustig efter derbyt om han skulle ge honom några tips. Och då sa han, han får skriva på för sen kanske jag ringer.
Precis, och jag snackade med Jahas om det också. Han sa att han inte hade hört av sig till Lustig, för han visste liksom inget om det här med Celtic, sa han.
Nej, nej, att, och jag frågade honom också, och då var, blev han ju, det var inte så att han sken upp av frågan
direkt. Nej, precis. Sen är det Viljot Svedberg som vi har skrivit om här tidigare. Förra veckan skrev jag om att en Liga-klubb är beredd att betala, eller vill köpa loss honom, är beredd att betala 50 miljoner i ett första skede. Det är Celta Vigo som ligger på där, som jag fattar det mest. Det har även skrivits om Osasuna, vilket jag inte har några uppgifter på, men de kan säkert vara intresserade också. Men jag bara kollade igenom Osasunas statistik över liksom värvningar. Jag tror de aldrig gjort någon värvning. De har gjort en värvning över 70 eller 80 miljoner vad det var totalt. Så det är svårt att se att de skulle hosta upp, och det var typ en etablerad anfall, så det är svårt att se att de skulle hosta upp lika mycket, eller så typ 60 miljoner för Viljot Svedberg. Jag tror inte de har de pengarna. Celta Vigo har väl gjort en del värvningar i rätt stora affärer. Sen har ju de en viss Josef Aidoo också som har köpt, som har spelat i Bayern tidigare. Så att vi får se vad som händer där. Det är väldigt många klubbar som jagar Viljot Svedberg. Jag tror inte att han blir kvar mer än 2-3 matcher till. Eller alltså 2 matcher till där Hammarby har kvar, va?
Med kuppen så blir det,
ja, med kuppen blir det 3. Så att jag tror att han försvinner efter det. Så att det kommer nog komma in fina pengar till Bayern där.
Nu kommer jag försvinna.
Vart ska du försvinna?
Ja, men nu, jag har en taxi bokad nu.
Okej, okay, då måste vi avsluta här. Ska vi säga någonting om Sanagate? Det sa vi, va?
Ja, att, och Micke pratade jättemycket om det.
Exakt, så då kör vi det. Bra. Då avslutar jag bara. Ja, precis. Och med det så ser vi fram emot helgens matcher. Det är väldigt många bra matcher. AIK Sirius bland annat. Jag ska på Hammarby Norrköping på söndag. Så
jag ska till Friends.
Härligt.
Ja, jag och Per Boman.
Härligt. Vi säger så för den här veckan.
Tack för idag.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.